Vi ska läsa dagens bibeltext ifrån Lukas evangeliet kapitel 11. Och där står det så här. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa Jesus till dem: när ni ber ska ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder, till också vi har förlåtit var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Han sa till dem: tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: käre vän, låna mig tre bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger: lämna mig i fred, dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något, men jag säger er, även om man inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andra är så påträngande och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er, be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Ty den som ber han får, den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då också inte er fader i himlen, inte fadern i himlen, ge helig ande åt dem som ber honom? Vi ber en bön. Herre, låt ditt ord öppna sig för oss så att vi kan ana vem du är. Herre, låt du få tala till både vår kropp och vårt förnuft och vår känsla. Amen. Den här predikan har två stycken punkter. Den första punkten är: bön är någonting självklart och naturligt. Och den andra punkten är: bön är någonting djupt onaturligt. Har ni frågor på det? Vi tar den första punkten. När man talar om bön med människor som inte självklart går i kyrkan eller som inte har en självklar tro, så är det ett spännande samtalsämne. Därför att väldigt många människor har prövat att be även om man inte riktigt vet om man tror. När man ber människor fylla i statistiska undersökningar så visar det sig att det är många fler människor som fyller i att de ber någon gång och till och med något som skulle kunna liknas regelbundet, än som fyller i att de tänker sig som troende eller kristna. Alltså, det verkar finnas någonting i bönen som är djupt allmänmänskligt och som alla människor tar till. Och det är på något sätt fullt begripligt. Hamnar du i en situation där du känner att alla andra alternativ är uttömda, så även om man inte riktigt vet om Gud finns eller tror, så känns det naturligt att ja, men jag testar. Det kostar liksom ingenting. Bön är ju ganska oförargligt på det sättet. Det finns också människor som kan ha vuxit upp med bön. Man bad till exempel aftonbön, och även om man känner att jag vet inte om jag tror, så har man ändå fortsatt att be. Och på det sättet så finns det ju någonting i detta med bönen, att man sträcker sig utanför det som är en själv, och man gör det. Och hamnar man i en tillräckligt knepig situation i livet, så sträcker man sig naturligtvis efter alla halmstrån som finns. Och i den meningen så tror jag att bön är någonting naturligt och spännande. Och det är ett bra samtalsämne på en middagsbjudning eller vid något annat tillfälle. Eller i kön vid ICA, om det är lång kö där eller något annat. Där man kan lyfta liksom: hur ber du? Det är inte en dum fråga att ställa den. Jag gör det ibland med människor jag möter, och det kan vara ett jättespännande samtalsämne. Det största problemet med den frågan är om du ställer den frågan till någon som har vuxit upp i en varm och innerlig frikyrklig miljö där det fanns en stark förväntan på att bön skulle vara något kravfyllt och kanske till och med liksom pressande. Då kan den frågan leda till kanske obehagliga tankar om minnen och så. Men om man bortser från den kategorin av människor där man kanske ska fråga på ett annat sätt, så är det ett väldigt spännande sak. Därför att det visar sig, till exempel när man sitter i en alfakurs med nästan alla människor som inte är uppvuxna i kyrkan, så säger alla att de har bett någon gång. Nej, jag tror inte på om Gud finns, men jag har bett. Och det är ju en spännande tanke. Alltså det finns ju någonting där som är otroligt intressant och som säger någonting om vilka vi är och vad vi är skapade till. Men för den människan som önskar att komma längre än bara den här spontana tankebönen, gode Gud, nu har jag inte pengar att betala räkningarna igen, hjälp mig liksom. Eller vad det nu är för bön man ber liksom. Nu har jag hamnat i en jättesvår situation, jag vet inte vad jag ska göra. Nu finns det ingenting mer som läkarna kan göra. Gode Gud, jag vet inte vad som händer i mig. Alltså den typen av böner som man bara slänger ur sig, de är ju jätteviktiga och de ska man aldrig underskatta. De kan vara helt livsavgörande. Men om man tänker att det finns någonting mer än det, om man tänker att det finns en form av kristen bön, så är ju den här frågan som finns, vi kan lägga upp den texten här igen David, den allra första versen, det första som lärjungarna säger, som är helt avgörande. När de uttrycker sig så här: Herre, lär oss att be. Det tror jag är den viktigaste meningen i hela den här långa texten. Därför att på ett djupare plan, om man vill ta ett steg till i bönen, så är det ingenting som man bara kan. Det är ingenting som faller sig naturligt för människan. Och jag tror, och har funderat på detta, jag tror att det gäller ganska många saker i kristen tro. Jag tror att ett klassiskt misstag som vi lätt kan tänka i vår tid, i vår kultur, där vi har vuxit upp, där den kristna tron har satt sin prägel på vårt samhälle under många, många hundra år. Och där man besöker städer och ofta står en stor kyrka någonstans i mitten. Och det, alltså kristendomen finns på något sätt i kulturen. Även om det kanske inte är så många som besöker kyrkan, eller det kanske inte är så många som vet vad man, riktigt vad man tror på, så är det lätt att tänka att ja, men kristen tro, det är någonting naturligt och självklart. Jag tror att det är ett missförstånd att tänka på det sättet. Jag tror att kristen tro på många sätt är djupt onaturligt. Alltså, ta till exempel Jesu mest kända undervisning som kommer ifrån bergspredikan, när han säger: om någon slår dig på ena kinden, så ska du vända den andra kinden till. Alla människor som har blivit slagna på kinden vet att den reaktionen är djupt onaturlig. Alltså antingen så vill man slå tillbaka, eller så vill man lägga benen på ryggen och springa. Man vill inte stå kvar och vända den andra kinden till. Det finns massa fantastiska förklaringar om hur det där skulle kunna gå till, och man skulle slå med ena och andra sidan. Och det är så man kan läsa hur jättemånga bibelforskare som ägnat sig åt det. Och man slår så här och så och sådär va. Men i grund och botten handlar det om att det där är någonting djupt onaturligt. Ingen normal människa reagerar på det sättet. Det enda chansen att kunna göra så, det är faktiskt om det är någonting man har lärt sig. Någonting man har övat på. En annan sak som Jesus säger i bergspredikan, det är att om någon ber dig gå en mil med honom, gå två. Alla vi som någon gång har gått en mil med någon vet ju att det är ju jättejobbigt. Och att då spontant tänka sig att man skulle gå två mil och inte tycka att det är fantastiskt och bra att jag ändå gjorde en mil. Och så säger han någonting om att låna ut skjortan och också där ge bort. Alltså, jag tror att väldigt mycket av det som är kärnan i kristen tro, det är inte någonting som är naturligt. Och det tror jag vi behöver liksom vänja oss av med. Vi är lite felprogrammerade i vår kultur. Eftersom kyrkan har haft makt, kyrkan har haft inflytande, och då tänker vi att det är någonting naturligt. Det är någonting som liksom faller sig av sig själv. Det är inte det. Jag tror inte det. Utan jag tror att väldigt mycket av det som är själva grunden i kristen tro, det är djupt onaturligt. Och det är någonting som man behöver öva sig på och lära sig i. Och därför tror jag att en av de viktiga sakerna vi behöver erövra är att vi faktiskt behöver lära oss att be. Det är inte bara naturligt. Och när Jesus får frågan av sina lärjungar, Herre, lär oss att be. Då lär han dem en bön som vi har sjungit här idag, som vi sjunger här i stort sett varje söndag när vi firar nattvard. Att be den bönen är en del utav den kristna gudstjänstens natur. Och om du någon gång har sprungit, om inte detta är absolut första gången du någonsin har talat som kristen tro, så tror jag du känner igen bönen Fader vår och den grundläggande strukturen. Men jag vill ändå peka på några saker som jag tror är väldigt viktiga för den. Och det är lite grann om bönens struktur och lite grann om var bönen kommer ifrån och vatten är på väg. En av de mest intressanta sakerna är att, som ni märkte, så finns det massa olika översättningar av detta, och det betyder ju bara hur svårt det är med grekiska, som är det språket som detta skrevs på, och svenska. För man vill ha den bönen som man då läser ofta, att den ska falla sig lite naturligt. Om ni bara visste hur många gånger man har diskuterat om man ska säga vår fader eller fader vår och sådana saker. Jag menar, som om det spelar någon roll. Men det är liksom lite grann som att man vill komma bort ifrån själva kärnan. En av de viktigaste sakerna med bönen, det är att den inte säger så här: jag, Viktor Olofsson, ber nu till dig Gud. Utan den är oerhört tydlig i att den har en kollektiv utgångspunkt. Bönen utgår ifrån en gemenskap, ifrån en gemensamhet, ifrån någonting som är vårt gemensamma. Och detta är en jätteviktig tanke på många olika sätt. Alltså, när vi ber, så även om man ber själv, och det uppmanar Jesus i samma bergspredikan, att det finns en poäng med att be själv, att vara liksom ensam inför Guds ansikte. Men även när man ber själv, så ber man tillsammans. Vår är ett sånt nyckelord. Och varför är det så viktigt? Jo, det är för att det är precis samma tanke som man tänker sig: vad är det som händer när jag kommer till tro? I vår hyperindividualistiska tid så finns det ju en tanke om att, ja, men när jag blir kristen, när jag kommer till tro, när jag bekräftar min tro i dopet, eller när jag bekräftar dopet när jag kommer till tro, så kopplar jag upp mig liksom. Det är jag och Gud. Det är liksom som en mobiltelefon som får kontakt med nätet, och plötsligt finns det kontakt och jag och Gud hör ihop. Det är det som sker. Och det är en helt riktig tanke. Men i alla sammanhang i Bibeln och Nya testamentet så ingår ju den här tanken att man gör det tillsammans med andra. Alltså, jag ställer mig i en grupp när jag kommer till tro och blir kristen. Och för många är det den svåraste biten av alltihopa. Att jag inte bara själv kan formulera min tro, att jag inte själv kan formulera den kristna historien eller gemenskapen, och att jag inte själv riktigt kan plocka ut de bitarna i kristen tro som jag tycker är de bästa, utan att jag faktiskt ingår i en gemenskap. Jag föds in i en familj, skulle man kunna säga. Och det är samma sak med bönen. När jag ber, så ber jag alltid tillsammans med alla andra kristna som ber. Och detta är kanske en av de största och viktigaste befrielserna som finns. Därför att om vi alltid var utlämnade till oss själva och åt oss själva, så vet vi hur svårt det kan vara. Alla som har lärt sig någonting här vet ju att det finns ju två sätt att göra det. Ett lätt och ett svårt. Det ena är att testa alla varianter själv. Och det andra är att ta rygg på någon som kan. Min son, som är 11 år, han bestämde sig på, kan det vara sportlovet eller påsklovet, jag börjar bli för gammal för att kunna skilja på dem, något lov som vi hade, att han skulle lära sig kuben. Så han satt själv först, du vet, där liksom, och försökte vrida på den där, och så skulle det bli liksom en färg så. Och även vi insåg ganska snart att det går säkert att lära sig kuben på egen hand, men det är nog i stort sett omöjligt om man inte är ett supergeni. Så sen tog vi fram YouTube, naturligtvis, det är så man gör. Och så fanns det en kille från Vågårda, var annars, som hade en, såg ut som en riktig nörd. Han hade nog inte duschat på en vecka, och han hade en t-shirt där det stod "jag är kristen" på, dessutom. Och han hade 4 instruktionsfilmer: så här lär du dig kuben på det absolut bästa sättet. Och de var superbra, superpedagogiska. Och det var bara att ta följe på honom, ta rygg, och så gör man så här, och sen gör man den. Och så sa han så här: nu tar du en paus, och så övar du på denna vridningen tills du kan den i liksom muskelminnet, och sen upptar du videon igen. Och det var, och på bara några dagar så kunde man lära sig hur man gör hela kuben, därför att man tog följe på någon som kan. Och jag tror att precis på samma sätt är det med bönen. Alltså det finns så mycket spännande saker att hämta i bönen. Men vi behöver lära oss att vi ingår i en gemenskap. Och det här kommer vi åt genom att be tillsammans. Och det gör man naturligtvis på det mest självklara sättet genom att vi ber tillsammans i gudstjänsten. Det finns ett uttryck som myntades någon gång redan efter några år, 100 år, efter när kyrkan bara var 100 år och inte 2000 som den är idag. Som är latin och som heter lex orandi, lex credendi. Och det vill jag bara säga för att ni ska förstå att jag har gått i skolan. Men poängen är den här. Så som vi ber, så tror vi. Alltså så som vi ber, så tror vi. Alltså det sättet som vi ber på i gudstjänsten är jätteviktigt. För det säger väldigt mycket om hur man tror. Och det gäller både i stora saker och i små saker. Jag menar, vi ber till exempel alltid till... Vi är noga med att vi ber i hela Guds namn. Alltså vi använder både uttrycket Fadern, vi kan använda Jesus och vi kan också använda Anden. Och alla de här tre är viktiga och alla de här tre finns ju i den här instruktionen som Jesus ger. Men det finns också andra saker som är viktiga i sättet som man ber på. Vem man riktar sig till. Och det är också det självklara i bönen Fader vår. Alltså vem man vänder sig till i bönen är ju helt avgörande för hur man ber. Och man kan säga att det finns i kristen tradition två stycken sätt att be på här. Det ena är att man ber precis som Jesus lär ut, att man vänder sig till Fadern. Och då tänker man sig att man vänder sig till den som man inte riktigt kan föreställa sig med sin egen fantasi. Poängen med Guds existens är ju att Gud är större än någonting vi kan begripa. Kan vi förklara Gud till punkt och pricka, då är Gud inte längre Gud. Då är det en avgud. Då är det någonting vi har hittat på i vår hjärna. Gud är ju alltid någonting som är större än vi kan begripa. Annars är vi inte Gud. Och när vi vänder oss, så vänder vi oss till den som har skapat hela universum. Som är den som är ursprunget till allting det som finns. Och det påverkar naturligtvis hur vi uttrycker oss. Men vi ber ju också till Jesus. Och tanken med att be till Jesus är att Jesus är ju Guds uttryck. Att Gud har velat kommunicera med oss. Att Gud har sänt sig själv till oss i mänsklig gestalt. Och därför ber vi till någon som förstår hur vi är. Och jag tror lite grann att det finns en poäng med att lära sig att både liksom be till Gud, den som har skapat allting. Och det gör med en. Men att också att kunna be till Jesus. Jesus är en som vet hur det är att gå på den här jorden. Han vet, han kan känna igen sig mycket i det. Och det är väldigt mycket som att man ber till någon som känner igen. Som att man pratar med en god vän. Och det är ofta så vi lär våra barn att be. Jesus själv levde väldigt mycket i Saltaren. Om man kör någon sån här dubbelsökfunktion, både evangelierna och Saltaren genom en databas, så får man upp ganska många träffar, alltså att de matchar. Till exempel när Jesus utsätts för prövningarna i öknen, så citerar han Saltaren konsekvent hela tiden. Alltså det som har satt sig i hans kropp, det är de bönerna som finns i Saltaren. De 150 psalmer som vi inte vet om de sjöngs och hur de sjöngs, men vi har texten kvar. Och på många andra ställen så citerar Jesus väldigt ofta Saltaren. Och det som är intressant med Saltaren, precis som Karin sa här, det är att vi kan ta den, du kan lägga fram den David, den psalm 13 som vi hade där innan. Den är ett bra exempel, den hör ju till texterna för den här söndagen. Alltså den här bönen, om någon i församlingen ställde sig upp och bad den här bönen i kyrkan. Jag är rätt säker på att många av de här, som ni vet, man sitter ju gärna så här fint när någon ber och sen bara, men, och så skulle alla, ber människan så? Hur länge? Alltså man vänder sig till Gud med liksom en slags inställning av att man faktiskt har någonting att klaga på. Det är inte så att allting är perfekt mellan mig och Gud. Jag upplever Gud som distanserad och långt borta. Hur ofta hör vi en sån bön i gudstjänsterna? Dessutom så påpekar den här bönepersonen att han verkar ha fiender. Jag har aldrig hört någon bön i kyrkan någonsin i hela mitt liv där någon säger någonting om sina fiender. Vi vill inte ens låtsas som att vi har några fiender. Jag menar, inte på jobbet och inte hemma och inte grannarna och inte svärmor. Det finns ju ingen som är våra fiender i kyrkan. Utan det blir ju gärna på ett annat sätt här. Ge mig mer kärlek till alla. Men jag kan också tycka att det är rätt så bra. Liksom. Låt inte min fiende triumfera. Sen kan jag ju som teolog då tycka att jag hoppas att Gud svarar på den bönen genom att faktiskt inte låta den personen längre vara en fiende. Men att hävda att alla relationer är 100% alltid, det kanske inte är det bästa sättet att be till Gud. Och så finns det någonting. Men så finns det en avslutning som finns i nästan alla saltasalmer. Att i slutet så vänder man sig ändå till tacksamhet. Alltså man vet att Gud är Gud. Gud har saker och ting i sin hand. Jag begriper inte allt, jag förstår inte allt. Men man avslutar i tacksamhet. Så avslutar i stort sett alla böner. Jag tror att det här är en djup hemlighet för bön. Att lära sig tala sanning också med Gud. De flesta av er vet vem författaren och pastorn och han som skriver GP-kröniker som heter Thomas Sjödin är. Och jag har haft tillfälle att samtala med honom både offentligt här i kyrkan och i några andra sammanhang, men också privat, och ställt lite frågor. Och han har ju ofta beskrivit den perioden i sitt liv som han tyckte var ganska tuff och utmanande, när han fick 3 barn, varav 2 led av en svår sjukdom som gjorde att de sakta men säkert tynade bort och till slut dog båda 2, någonstans i tidig tonår. Och jag har ju frågat honom flera gånger, men varför tappade du inte tron? Tappade du inte kontakten med Gud när liksom allting kändes så mörkt? Och han har ju beskrivit detta ganska ingående i alla sina böcker. Och han återkommer ju gång på gång till den här tanken och säger, och jag har frågat honom liksom så här personligt, men hur gjorde du liksom? Och då säger han varje gång, jag upphörde aldrig med kommunikationen till Gud. Det fanns långa perioder när alla mina böner såg ut som första halvan av den här. Men Gud, varför är det så här? Men vi slutade aldrig att prata med varandra. Vi slutade aldrig att vända oss till varandra. Och jag tror så här, att om man får lära sig fel sätt att be på, det vill säga att alla böner måste vara fromma, snälla, fina i kanten, ungefär som man lär sig be i söndagsskolan eller något. Så den dagen man drabbas, för det gör ju alla, mer eller mindre, av att livet inte går som man hade tänkt sig, då slutar man ju be, för då har man ju inga böner kvar. Men om man har lärt sig att be så här, som både Jesus bad och som saltaren i Bibeln är, då har man ju böner att ta till. Och så väl känner jag Thomas Sjödin som att han har levt mycket i saltaren under sina dagar. Och han visste att det går alldeles utmärkt att inte ha en enda tacksamhetens tanke till Gud under långa perioder i livet. Det är en bön som är fullständigt accepterad och normal. Det går alldeles utmärkt att be på det sättet. Därför att precis som i kontakten med Gud, som i kontakten med andra människor, problemet är inte om man bråkar med varandra ibland. Det är aldrig något problem. Problemet är om man slutar att prata med varandra. Då är det ett problem. Och är det någonting som jag tror vi behöver lära oss, så är det att Gud tål så mycket mer än vad vi tror. Och så, det finns ju naturligtvis mycket i detta. Om jag då får vittna och berätta om mitt eget liv. Så jag är uppvuxen i kyrkan och jag fick lära mig att be. Och jag har varit på såna här lägen när man skulle inspireras till att be mycket. Och det var ofta väldigt bra läger. Men problemet var ju när man kom hem från det här lägret. Så tänkte man så här att idag ska jag gå upp 10 minuter tidigare och så ska jag liksom be. Och så kanske man satte klockan 15, för man vill ändå vara en ambitiös person. Det ligger i min personlighet, man vill gärna vara den som kan och ta i. Så man gjorde det och så gjorde man det och så var man typ 15 år och så somnade man efter 1 minut. Och så kände man sig som en usel människa. Och jag tror att det fanns mycket som var väldigt bra med det. Men jag tror att lite mer att jag hade behövt att lära mig att det är inte min egen personliga bön på det sättet som bär mig. Utan jag mer hade fått lära mig att poängen med bönen är att jag lär mig be tillsammans med andra, tillsammans med kyrkan, tillsammans med den traditionen. Där finns den rika källan. Det är inte jag och Gud i Fader vår bönen, utan det är vi och Gud. Det är en djup hemlighet. Och lite grann att de här bönerna är. Därför att om man bara får säga fromma ord till Gud, då tröttar man ju till slut på det. Då känns det ju som fullständigt tomt prat och det låter helt meningslöst. Den här berättelsen som Jesus berättar i den här bibeltexten, som ju är underbar på så många sätt. som handlar om hur man har barnen i sängen, hur man inte har mat när folk kommer och hälsa på. Alltså, det är en fantastisk berättelse tycker jag. Och någonstans önskar jag att vi alla lever så. Att vi alla har öppna hem där folk kommer och stoppar in när vi inte ens har mat. Och att vi tycker att det är normalt. Och jag önskar att vi dessutom då självklart bjuder in personen och säger jag ska bara gå och hämta mat hos grannen. Och att det också var ett självklart sätt att leva. Alltså det finns något väldigt livsbejakande med detta. Och det händer ju ibland att grannen står och, men då är det ofta, får jag låna en deciliter socker för det räckte inte. Men det är ju sällan liksom, har du en måltid för nu var det slut hos mig så jag tänkte du kanske har den. Då betraktas man ju lite som korkad. Men vi har ju sig ICA som är öppet till klockan 23 på natten så att det ska vara mycket till. Och Gud har öppet dygnet runt så att vi klarar oss nog. Men det finns någonting, de tecknar en bild tycker jag av ett sätt att leva som är väldigt livsbejakande. Men poängen med den här, det är ju att inte ge sig. Och då kommer vi till ytterligare ett sätt att be. Vi ber tillsammans, vi ber med ord som lär oss hur vi får uttrycka oss. Vi är ärliga inför Gud. Nämligen att vi vågar be för saker och bära varandras bördor. När vi lär barnen att be i söndagsskolan eller hemma så säger vi ofta är det just det här saken att vi ska be för olika saker. Men jag har märkt att när vuxna ber, och kanske framförallt vuxna som inte är uppvuxna i söndagsskolan, så kan man tycka det är väldigt svårt. Kan jag nämna någonting för Gud som är mina problem? Bry sig Gud om det jag vill? Och är det en enda sak man kan läsa i denna undervisningen eller i en annan undervisning, så är det som att den frågan får vi inget svar på. Men så uppmuntras vi att be hela tiden. Lämna alla dina bördor på Herren. Nämna allt du bär på. Och gång på gång förväntas vi att liksom tjata på Gud. Och det här är en av de bibeltexterna som jag tror många tycker är svårt. Men Gud vet väl redan vad vi tycker och tänker. Vi behöver inte hålla på och tjata på honom som om han vore en snål granne. Men igen, då är vi där. Att vi tror att vi vet. Vi tror att vi inte behöver lära oss någonting. Jag tror inte jag kan svara på frågan om, Gud, om vi för Guds skull behöver tjata på Gud. Men det finns någonting med den uthålliga bönen som vi behöver eröra. Och vill vi lära oss att be så är det nog den här modellen vi behöver tillämpa. Det är den här vägen vi behöver gå. När jag började jobba i Centrumkyrkans församling i Sundbyberg, där jag jobbade innan jag kom hit, så hade vi i varje januari och varje september en veckas bön. Precis som vi har haft här ibland med jämna mellanrum. Och de gick till så här att då samlades man en gång på morgonen, en gång på lunch och sen samlades man på eftermiddagen en gång vid 3-4. Folk droppade in efter jobbet och det var en samling med kanske 600 medlemmar som här. Och det kom så där som du brukar göra på en samling till bön. 20 personer eller så. Och sen bad man. Och då tänkte jag, nu gör vi väl som vi gjorde när jag växte upp, att man ber en halvtimme och sen går alla hem. Men det gjorde man inte. Utan man hade en annan tradition. Som delvis var inspirerad från andra delar av världen. Man bad kanske en timme eller två eller tre. Och inte sällan gick vi hem klockan ett eller klockan två eller klockan tre. När man kände att någonting var färdigt. Alltså när man kände att nu har vi bett tillräckligt för den här saken. Eller för det ämnet och för den grejen. Och det lärde mig någonting jätteviktigt som jag har burit med mig i många olika sammanhang. Alltså att det finns liksom ett sätt att be på där man säger att ja, men det där är lite viktigt. Och sen så, gode Gud, ta hand om den här frågan. Men det finns också ett helt annat sätt att be på. Och det är när man inte ger sig. När man gång på gång kommer tillbaka. Och jag tänker mig ibland att det handlar lite grann om hur det kan vara när man träffar någon som man tycker om. Så finns det ju en poäng med att liksom man kanske inte bara frågar en halv gång så där lite i förbifarten. Utan i alla fall de av oss som behövde göra det. Att det finns ju kanske också tillfällen när man behöver liksom fråga både en och två och tre och fyra, fem gånger. Och där kanske den andra personen egentligen var med på noterna för början. Men den vill bara testa om man menar allvar. Och det är inte för att den andra inte förstod vad man sa eller hörde vad man sa. Utan det är för att det händer någonting i en relation där man visar att man verkligen vill någonting. Det här är viktigt för mig. Jag avsätter tid, energi, engagemang. Och ibland tror jag att vi behöver be på det sättet. Och ibland händer det sådana saker i vårt liv att vi bestämmer oss för att vi ber inte, vi ger oss inte förrän det händer. Och jag har flera gånger berättat om människor i min närhet som har varit sjuka när jag har känt att ja, men nu är det min tur att gå in i den här typen av jag har inget bröd och grannen kommer på besök bönen. Att gång på gång gå till Gud och upprepa i tid och tid och tid tills det händer. Och sen till slut så ger guden antingen svaret på bönen eller frid över att det är som det är. Men den här heliga otillfredsställelsen, den ska man inte bara släta över, utan den behöver man bära med sig. Herre, lär oss att be. Och det här är en bedjande församling. Jag är väldigt glad för det. Det finns basgrupper som träffas varje vecka. Det finns samlingar till bön flera gånger i veckan. De äldre ber, de yngre ber på olika sätt. Och jag tror att just den här inställningen av att vi inte vet precis hur vi ska göra. Det finns en väg att gå, det finns en utmaning att ta hjälp av det som finns. Och använd gärna saltaren. Jag tror att vi ska be. Herre, ibland känns du nära, ibland känns du väldigt långt borta. Men Herre, oavsett så vill vi närma oss dig och vi vill försöka tillsammans sätta ord på det vi har och det vi bär på. Herre, tack för de här berättelserna som finns om hur du lärde dina lärjungar att be. Om mannen som inte hade något bröd när han fick besök och hur han bankade på dörren tills den öppnades. Herre, hjälp oss att be på det sättet. Hjälp oss att våga gå bönens väg, att lära oss detta. Så att vi kan ta emot din frid och din kraft i våra liv. Amen.